Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör, är gäst i Ekots lördagsintervju i vår serie partiledarintervjuer inför valet. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna att lyssna. Vi spelar in detta den 17 april. Daniel Heldén, vill du bli klimatminister efter valet?
Framförallt så vill jag se till att Miljöpartiet sitter i regering, därför att vi är det enda partiet som har en fullvärdig och konkret plan för hur vi ska klara klimatomställningen och vi ska se till att Sverige växer sig starka, vi får fler jobb.
Och vad var svaret på frågan, vill du bli klimatminister efter valet?
Vilka ministerposter som vi vill ha efter valet är ju en förhandlingsfråga. Det är klart att man sitter inte och diskuterar det innan valet.
Nej, men är det inte, vill du att en miljöparti ska ha den posten? Det brukar ju vara så att mindre partier i koalitionsregeringar får sin hjärtefråga och hand om den frågan i regeringen.
Det är klart att vi tycker att klimat- och miljöministerposten är otroligt viktig. Så det ska jag inte sticka under stol med. Men vem som sitter där, det återstår att
se. Ja, men en miljöpartist borde det vara.
Det bör vara så, ja.
Ja, det är ju under nästa mandatperiod som det är skarpt läge för flera av de här klimatmålen. Vore det ett misslyckande om Sverige inte når de här målen till 2030 med en miljöpartist som klimatminister?
Jag skulle säga att det vore ett misslyckande för Sverige om vi inte klarar målen. Ett misslyckande också för klimatet, för det är det handlar om syvende och sist. Att vi måste se till att få ner utsläppen så att vi inte bränner på med den klimatförändring som faktiskt är här och nu.
Ja, men Miljöpartiet brukar ju prata om att ni har en politik som når klimatmålen, men sen ska ju den politiken förhandlas med andra partier. Så frågan är, alltså, om det är en miljöpartist som måste stå där i slutet av mandatperioden framåt 2030 och behöva medge. Ja, vi har styrt i 4 år, men det gick inte att nå de här klimatmålen. Hur skulle det kännas?
Nej, men alltså, Klimatpolitiska rådet kom för någon månad sedan med sin rapport som beskrev hur det ligger till med klimatmålen och sannolikheten att Sverige klarar det. Alltså, vi har ju en regering som under 4 års tid bara ägnat sig åt att montera ner klimatpolitiken och göra det svårare att öka utsläppen. Inte minst inom transportsektorn där vi vet det har gått åt helt fel håll. Samtidigt så säger Klimatpolitiska rådet att det är fullt möjligt att klara målen och uppfylla de åtaganden som Sverige har gjort. Vi har ju lagt fram en budget. Vår budget i höstas är ju heltäckande och visar att vi kan göra detta. Och vi kommer ju göra allt för att det kommer att ske. Ja, sen kan det ju hända saker. Vi vet ju att saker och ting rör sig i världen. Och vi vet inte heller riktigt vad den här regeringen har hittat på. Det kommer vi se när vi öppnar byrålådorna i
regeringen. Ja, men det behöver ju åstadkommas med andra partier. Det är ju inte ni själva som kan bestämma.
Okej, okay. Om vi får 50%, då
ja, men det
löser
får
vi
ju inte.
Ekvationen.
Okej, okay, om jag ställer frågan så här då. Det där svåraste klimatmålet, det som vi är längst ifrån, det där som rör transporter, det nationella målet med 70% minskning av utsläppen 2030. Kommer ni att fixa det? Om ni också ska kompromissa med andra partier som har helt annan politik när det gäller sånt.
Där är det intressant. När vi tittar på oppositionspartierna så är vi ju alla överens om att vi ska sänka utsläppen, vi ska klara målen. Det är liksom en utgångspunkt. Där är vi eniga. Sen finns det olika typer av politiska förslag om hur det här ska gå till. Och där är det intressant att Miljöpartiet är ju garanten för att vi klarar de här målen, att vi kan komma upp på banan igen och göra det här. Så med vår politik så innebär ju det att i en regeringsförhandling så kommer vi arbeta för att förhandla in alla dessa åtgärder som också gör att Sverige tar sig vidare upp på banan.
Ja, men om man tittar det som sker i politiken nu. Vi har ju USAs och Israels krig mot Iran som fått bränslepriserna att stiga och därför har regeringen just sänkt bränsleskatterna. Socialdemokraterna vill också göra det. Läget är ju väldigt spänt nu. Alltså om bränslepriserna skulle fortsätta stiga snabbt nu under våren och sommaren på grund av kriget så att människor som behöver sina bilar just nu för att klara sina liv får en kostnadschock. Vad säger du till dem som oroar sig för att drabbas av det?
Alltså, många hushåll runt om i landet har redan fått en kostnadschock på grund av Irankriget. Och att den här regeringen, tidigare regeringen, har ägnat 4 år åt att låsa in svenska folket i ett fossilberoende. Det är ju Putin och den iranska regimen som tjänar på det här. skurkstater, medan den svenska regeringen bara gjort det värre för svenska hushåll. Och där måste vi vända, och själva idén att då i det här läget sänka bränsleskatterna, det är ju bara hälla ännu mer bensin på brasan. Och det säger ju också internationella energiorganet, gör inte så här. Vi vet också att EUs klimatkommissionär, energikommissionär, säger precis samma sak. Gör inte det fossila billigare nu, utan gör alternativen billigare. Och där har ju vi politik.
Ja, vad ska man göra då här och nu för människor som kanske inte har råd eller hunnit skaffa en elbil, utan som sitter med en bensinbil som de verkligen behöver för att klara sina liv?
Ja, alltså regeringen har ju verkligen ställt till det då, eftersom elbilsintroduktionen har tvärstannat, eller inte tvärstannat, men den går otroligt långsamt.
Ja, den har ju ändå ökat under första kvartalet.
Ja, men det har gjort, men vi ligger på 35% i Sverige, och Norge ligger på över 90% och Danmark på över 70% av nybilsförsäljningen. Men vad vi ska göra här och nu för hushållen, ett, vi vill ju att vi ska halvera priset på kollektivtrafiken. Det är ju en krisåtgärd som man bör göra nu på en gång. För det är ju ett sätt att få fler att kunna ta kollektivtrafiken där den finns. Sen behöver vi ju sätta in ett transportstöd till de som bor gles och landsbygd där det inte finns kollektivtrafik. Och det är fullt möjligt, och vi har den politiken, och vi budgeterar för det i vår vårändringsproposition, eller ja, motion. Och det här är ju det som regeringen borde göra. Varje gång de sänker bränslepriserna eller skatterna där, så innebär det att de låser in oss ännu mer och hjälper inte hushållen, utan rikta stöden där de behöver. Och det är just det här som alla internationella organ säger ska göras i den här krissituationen.
Ja, om man tittar då på ett förslag, det här riktade transportstödet ni pratar om med, som ska gå till människor i glesbygd med lägre inkomster, strax under 3000 kronor per år skulle man få. Även om man inte har någon bil, varför ska de som saknar bil få kompensation för höga bensinpriser?
Vi anser ju att om man gör det här, så vill vi ju inte straffa dem som väljer att ta alternativen. Om man nu ställer bilen i det här läget och tar kollektivtrafiken, om det finns, vilket inte är så vanligt, men om det finns så ska man ändå få det. Och är det så att man går över och skaffar sig en elbil, så ska inte det heller straffas, utan alla får det här, så att vi får den här omställningen. Och det här är ju då ett sätt att göra det mer långsiktigt. Och det är det som är ett dilemma med den här regeringen. Den tänker kortsiktigt här och nu och struntar egentligen vad effekterna blir. Och det ser vi med våra förslag. Så jag ska säga att vi har ju politiken för att lösa den här ekvationen.
Mm. Samtidigt så handlar det också om att människor ska acceptera vad som, alltså, sak, den här politiken just här och nu. För att Miljöpartiet har ju en politik som kommer att få bensin- och dieselpriser att stiga, oavsett om krig och kris i omvärlden också driver upp priserna. Så hur ska man få människor att acceptera detta?
Ja, men ett är ju det transportstödet vi pratar om. Och nu pratar vi om en krisåtgärd här och nu, men vi har också lagt förslag i vår höstbudget som ligger långsiktigt på de som bor på lands- och glesbygd. Och det gäller alla som bor utanför de stora städerna kan få ett stöd som gör att de kompenseras för de prisökningar som skulle bli med vår politik. Men sen är det också det som jag sa, att vi vill ju då halvera priset på kollektivtrafiken nu. Men vi har också ett Sverigekort som skulle göra att man åker fritt på all kollektivtrafik i hela landet för under 500 kronor i månaden. Och det här är ju också, vi balanserar både städerna och landsbygden. De får det de behöver istället för att låsa in oss ännu mer i fossilberoendet.
Sen, ja, det finns ju då människor som inte bor i glesbygd och som påverkas av höga priser.
Jajamensan.
Ja, hur ska de få kompensation då?
Ja, jag börjar säga det att när vi har tittat på de förslag vi har lagt, nu befinner vi oss i en global kris när det gäller fossila bränslen. Och den driver ju priserna, och vi vet ju hur det såg ut 2022, det är samma sak som händer nu. Vi har ju lagt fram en plan som inte innebär särskilt stora ökningar av priserna, tvärtom. Men när man gör det här systemet som vi har byggt upp, då innebär det också att vi fasar in elbilarna. Vi har sagt att vi ska göra det så att alla som behöver en bil ska ha råd att byta till en elbil. Antingen att man leasar den för en billig penning, eller att man får ett stöd att köpa en elbil. Mm. Och på så vis så kan vi få folk att göra det här bytet. Vi kan inte sitta och tro att det inte ska påverka någon. Vi måste byta bränslet. Vi måste bli av med fossilberoendet. Ja, den här krisen är ju helt vansinnig att vi sitter i.
Ja, om vi då återgår hur det ska gå till att få igenom den politik ni vill driva. Det är ju stora skillnader mellan er och Socialdemokraterna i klimat- och miljöpolitiken. Om vi tittar på det här med bensin- och dieselskatten till exempel. Ja, Socialdemokraterna vill också sänka den.
Ja.
Ja, hur besvärligt är det att ni inte är överens i oppositionen här?
Ja, jag skulle säga, det var ju samma sak 2022 då när Putin invaderade Ukraina och priserna rusade och man la skulden på så alla andra partier satte igång och sa att man skulle sänka bränsleskatterna, vilket ju bara spädde på problemet och har gjort det ända fram till nu. Och vi ser ju, Socialdemokraterna pratar om det, de vill också sänka nu och det är ju helt fel väg att gå. Och det, vi har ju med oss alla expertorgan på hur man ska göra, vi har också lösningen hur vi stöttar hushållen var det än är i landet. Och jag skulle säga att Socialdemokraterna måste ju ändra sig där. Vi kan ju inte hålla på att sänka bränslepriserna i det här läget.
Ja, det är väl lätt att säga att Socialdemokraterna ska ändra sig. Det är ju på flera punkter så här där det finns stora skillnader. Om man bara tittar på statsbudgeten, den delen som handlar om klimat och miljö. Utgiftsområde 20 som den kallas, där finns ju rätt mycket satsningar på klimatet. Det skiljer ju 25 miljarder mellan S och Miljöpartiet där i era budgetmotioner. Det är ju ingen liten summa.
Nej.
Alltså, hur överbrygger man så stora skillnader?
Ja, för det första så om det är så att man som väljare tycker att klimat och miljö och Sveriges framtid är viktig och att vi också upprätthåller vår konkurrenskraft gentemot omvärlden, inte minst Kina som springer om oss, så är det Miljöpartiet man ska rösta på. Och blir vi starkare regering så kommer vi kunna driva igenom det här. Det är det första. Sen ska man ju titta på den budget som ligger. Vi har ju föreslagit en investeringsbudget eller ett investeringsmål, vilket inte finns idag. Utan man tar liksom löpande pengarna och betalar saker. När vi tittar på Finanspolitiska rådet så säger de vi står inför en enorm investeringspuckel framåt som handlar om klimatinvesteringar. Det handlar om järnvägen, det handlar om energisystemet, det handlar om klimatanpassning och sådana saker. Så bör vi ta den nu. Och därför anser vi att man ska låna mer. Och därför blir det också en skillnad mellan oss och Socialdemokraterna som inte prioriterar klimatet på det sättet.
Ja, det där är en intressant punkt. För ni vill ju, som du säger, att klimatsatsningar ska göras med lånade pengar. Ni vill ju göra det möjligt att lägga pengar på klimatet utanför vanliga budgetregler. Men vi har ju hört hur Magdalena Andersson signalerat stramhet framöver. Att hon ska städa upp i svensk ekonomi, återupprätta ordning och reda i ekonomi. Varför tror du hon skulle gå med på att göra underskotten större?
Ja, men vi vill också se en ordnad ekonomi. Alltså, nu tog man ett, man ändrades man ett så kallat balansmål så att det ska ligga som plus minus noll i de löpande utgifterna. Sen så säger vi att vi ska ha ett investeringsmål, precis som Finanspolitiska rådet säger. Klimatpolitiska rådet pekar också på att det är det här man borde göra i det här läget. Men när det gäller de allmänna finanserna så anser vi också att det ska vara ordning och reda. Vi har en tidigare regering som har ägnat sig åt att sänka skatterna. Över 70 miljarder har de ägnat sig åt att sänka skatterna. Och vad de gör då, de har ju lånat till att sänka skatterna. Det är ju helt sinnessjukt skulle jag säga. Vad man ska göra är ju att göra investeringar för pengarna.
Men ni är ju det parti i svensk politik som vill låna mest. Och ni har ju då redan gått med på stora lån, att finansiera andra stora kostnader med lån. Alltså försvaret och Ukrainas stöd.
Ja.
Kan man verkligen låna till försvaret och Ukraina och klimatsatsningar? Måste man inte prioritera?
Nej, men om man tittar på, vi har en låg statsskuld, den är 35%. EU har ett tak, man får inte ha mer än 60%, och vi säger att 50% kan man ha. Det ger mycket pengar som vi kan investera, som vi också gör att Sverige växer sig starkare. Alltså med en grön politik så blir Sverige starkare. Vi vinner på det. Sverige vinner på en grön politik. Och det är ju det vi pekar på. Och det säger ju också de expertorgan som pratar om var vi befinner oss i för situation. Och det är ju inte bara den här Irankriget som är nu, utan det är hela klimatpucken som måste hanteras.
Ja, det stämmer ju att de har sagt det, de här expertorganen. Men det var ju delvis innan de här stora lånen till försvaret kom. Ja, nu är alltså, har de en annan bild.
Ja, men de säger ju egentligen så borde man inte låna till försvaret. För att det är ju en löpande utgift. Det är ju egentligen inte en investering för att sakerna liksom slits ut. Vad vi har sagt är att vi skulle vilja se en beredskapsskatt som är med och finansierar försvaret. Nu har vi sagt ja till de här lånen. Vi behöver rusta upp vårt försvar. Vi har ett globalt läge som är så märkligt med Putin som invaderar Ukraina och hotar oss. Då behöver vi göra det. Men det betyder inte att vi inte har råd att investera i klimatet. Och då ska jag säga också att vad den här regeringen, tidigare regeringen har gjort nu, det är att de har bundit upp 800 miljarder för ett par kärnkraftsreaktorer som också handlar om lån. Och senast så kom ju häromdagen 200 miljarder nästan till för att lagra avfallet. Ja, de är det är 1000 miljarder. Det är liksom...
Men det ni har gått med på, alltså det som Miljöpartiet har gått med på, det är ju att låna 300 miljarder till försvaret redan. Ja. Hur stor är risken att det liksom tränger ut er riktiga hjärtefråga, nämligen klimatsatsningarna?
Nej, men om vi tittar på det låneutrymme som vi bedömer finns, så finns det tillräckligt mycket pengar för att bygga ut järnvägen, få ordning på elsystemet, bygga ut det, bygga ut den förnybara elproduktionen, se till att vi klimatanpassar, att vi gör alla dessa satsningar som gör att, och också satsningarna på svensk industri så att de står konkurrenskraftiga gentemot omvärlden. Det är ju så vi växer som land, det är så vi får fler arbetstillfällen.
Ja. Men alltså om du skulle resonera lite här, budgetunderskottet kommer ju då att växa mer politik. Om du skulle resonera lite med riskerna med detta.
Jag skulle säga att om vi inte gör det här så har vi otroligt mycket större risker än om vi inte gör
det. Jo, jag antog att du skulle svara så, men det här med om statsskulden skulle börja växa på ett sätt som får finansmarknaden att börja tvivla på om Sverige verkligen har de där urstarka statsfinanserna.
Men vi har urstarka statsfinanser och med den politik vi har lagt fram när det gäller de här lånen så har vi fortfarande urstarka statsfinanser. Och framförallt så har vi ett land som ser att framtiden är möjlig, att man kan göra de här satsningarna så att Sverige går starkare ur klimatkrisen än vad de gör nu. För vi ser precis vad som händer nu i tidigare regering som bara satsar, de sänker skatterna brett utan någon liksom egentlig mening. Och så låser de in hela svenska folket i fossilberoende, vilket ju gör att vi tappar fart.
Ja, men om vi håller oss till er politik och hur ni ska få igenom den. Om jag återgår till den här frågan att Magdalena Andersson har signalerat att det blir ordning och reda i statsfinanserna om hon får styra. Också talat att reformutrymmet är slut, har det sagt. Varför skulle Socialdemokraterna går med på era expansiva krav när det gäller liksom att utöka budgetunderskottet?
Därför att jag skulle säga att reform, det är ju Svantesson då, som säger att reformutrymmet är slut, vilket det ju inte är. Men det är klart att de har ju, när de har sänkt skatter, med lånat pengar för att sänka skatter, så blir det ju problematiskt. Vi avvisade ju de senaste skattesänkningarna därför vi tycker att det är fel att göra på det sättet. Så jag skulle säga att det är vi som har ordning och reda på finanserna. Det är vi som pekar på hur man ska göra det här. Och Magdalena Andersson är ju inte emot egentligen att vi ska ta ansvar för klimatfrågan, att vi ska få industrin att växa, att vi ska få liksom svenska folket att se positivt på framtiden.
Ja, detta med ordning och reda i finanserna, om man tittar på vad ni föreslår. Ni vill ju utöka statsskulden, låna mest av alla partier. Ni har störst statliga utgifter i budgeten. Ni vill också höja skatterna mest av alla partier. Är det rättvist att säga att ni numera ligger längst till vänster i Sverige i den ekonomiska politiken?
Jag skulle inte säga att vi ligger längst till vänster. Vi avvisar ett antal skattesänkningar som vi tycker är helt fel väg att gå. Speciellt att man lånar till de här skattesänkningarna och det ger en effekt. Och andra partier gjorde inte de avvisningarna. Så att vad som är höjning och sänkning av skatten kan man ju diskutera. Men vi har ju flera förslag. Vi pratar ju bland annat om att vi vill se en bankskatt som tar in pengar. Vi vill se en skatt på de mest rika, de superrika i Sverige. Det är en hel del. Det är människor som nästan inte betalar någon skatt alls. Ja. Och med detta så får vi ihop det här.
Ja, men är det rätt att säga att ni ligger längst till vänster i den ekonomiska politiken?
Jag skulle säga att vi har den mest ansvarsfulla ekonomiska politiken som faktiskt ser till de problem som vi står inför här och nu. En regering som ägnar sig åt att, som jag sa tidigare, sänka skatterna med lånade medel som satsar på saker som är helt fel väg att gå, som till exempel kärnkraften.
Ja, när man talar om ekonomiskt ansvar så bygger ju nästan alla kalkyler på att Sverige behöver en tillväxt. Och ni har ju, talar ju också om att gröna satsningar ska ge tillväxt på sikt. Men ni har ju också förslag om att vi ska jobba mindre. I ett första steg ska det vara 35 timmars vecka och på sikt 4 dagars vecka. Och det är ju förslag som många menar kommer att minska tillväxten och konkurrenskraften ordentligt. Svenskt Näringsliv har räknat på det till exempel. Kommer inte den här gröna tillväxten du hoppas på att ätas upp av att vi samtidigt ska jobba mindre?
Inte alls. Det är inte förvånande att Svenskt Näringsliv säger att arbetstidsförkortning skulle vara kostsamt och inte möjligt, för det säger de alltid. Och det vi säger, som du säger, vi vill se första stegen 35 timmars vecka. Det innebär att folk mår bättre, de blir mer effektiva, vi får ett bättre samhälle. Vi vill ju se långsiktigt en 4 dagars vecka. Och där forskningen är liksom entydig att det kostar inte mer. Man blir mer produktiv. Man får ett bättre liv. Man håller längre. Alla de här sakerna som är både livskvalitet och en bättre produktivitet finns ju där.
Men samtidigt minskar ju jobbade timmar i ekonomin. Det är klart att det minskar tillväxten.
Och det är också roligt med Svenskt Näringsliv som har 4 dagars vecka hela sommaren och pratar om att ingen annan ska ha det.
Ja, men om vi pratar om politiken då? Alltså,
ja, men det är ju, Svenskt Näringsliv är ju politik också. Så.
Ja, men självklart. Men själva sakförhållandet. Jobbar man mindre så minskar väl tillväxten?
Alltså, om man tittar på, det är klart att om man går ner till en 35 timmars vecka att det påverkar. Vi har samtidigt ett antal områden, till exempel metall, där man i princip är nere på 35 timmars vecka. Det verkar inte som att tillväxten har minskat där på grund av det. Om man går ner till en 4 dagars vecka, så den forskningen är ganska entydig på att det här inte ger minskad produktivitet. Att man liksom, tvärtom så får man ett samhälle som fungerar bättre, folk jobbar bättre. Man får fart på hjulen på ett helt annat sätt. Och det där är ju knepigt. För man måste ju, alltså nu görs det ett antal experiment. Man skulle behöva göra mera sådana och forskning på det. Men det pekar på att folk, det är ju liksom både en jämlikhetsreform och en rättvisereform. För Svenskt Näringsliv är inte ensamma om att jobba mindre än vad de säger.
Ja, det är många ekonomer som inte håller med det där. Men jag tror att vi lämnar detta och byter ämne. Det här är Ekots lördagsintervju. Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén. Vi ska prata säkerhetspolitik. Sverige är ju medlem i NATO sedan 2 år tillbaka. Mars 24. Ni röstade ju för efter viss vånda. Med facit i hand som världen förändrats de senaste 2 åren. Var det bra att vi gick med?
Alltså vi varnade ju för att det fanns saker som kanske inte blev bra. Men vi fick Trump på plats, som ju är ett problem för NATO. Hans lynnighet och sätt att liksom agera gör ju att NATO är problematiskt. Vi vill ju se ett samarbete mellan mer likvärdiga stater, till exempel det som idag kallas nordisk-baltiska 8-sammanslutningen. Vi varnade ju också för kärnvapenfrågan. Vi tycker ju att kärnvapen är problematiskt. Vi vill inte se det på svensk mark.
Men vad tänker du?
Fredlig krigstid.
Om NATO-frågan skulle avgjorts idag, skulle du fortfarande vara för?
Om jag skulle vara för? Ja, men vi röstade ju mot NATO. Och vi har ju sagt det, att vi respekterar det. Och vi ser i det världspolitiska läge, säkerhetspolitiska läge, att vi behöver vara där.
Röstade du för NATO, menar du?
Ja. Jag tror att idag så skulle vi nu göra det, ja.
Ja. Är NATO en organisation som gör världen till en bättre plats?
Alltså, upprustning är ju på ett sätt någonting som inte gör saker och ting bättre. Men när man har despoter som Putin som attackerar sitt grannland, sätter igång en invasion på ett sätt som vi aldrig har sett, liksom, jag vill säga modern tid, i alla fall så länge jag har levt på det sättet, så är det något annat vi befinner oss i. Vi måste hantera det. Så ur det perspektivet så skyddar ju det oss mot den galenskap som är i Ryssland.
Miljöpartiet är ju ett parti som har idérötter i fredsrörelsen, och det finns nog en och annan av dina väljare som känner sig lite obekväma med den här vägen som Miljöpartiet valt nu. Man står bakom den här upprustningen, man står bakom NATO-medlemskapet där kärnvapen ju är med som en inbyggd del i strategierna. Vad vill du säga till de väljarna?
Att vi är det parti. Vi stod ju bakom försvarsuppgörelsen som gjordes då när vi la massor med pengar på försvarsuppbyggnaden. 5% av BNP ska vi upp till. Och vi drev ju hårt att en del av detta, 1,5%, ska gå till civilförsvaret. Att man faktiskt ser uppbyggnaden av civilförsvaret, hur skyddar befolkningen, att det inte handlar bara om det militära försvaret. Och det ser vi som helt avgörande i det här sammanhanget. Och missar man det perspektivet, då är ju man helt fel ute. Och vi ser ju också att vi ska lägga mer resurser på fredsarbete, diplomati. Men vi har en regering som drar tillbaka en massa ambassader, vilket har en stor betydelse. Man drar ner på biståndet, vilket också har en betydelse för hur man kan minska konflikter. Och där är vi på en helt annan planhalva.
Ja, om vi tittar på det här med vad man gör i NATO-medlemskapet. Du har ju tyckt att Sverige borde lämna de här samtalen med Frankrike och andra NATO-länder som pågår nu om de franska kärnvapnens roll i Europas säkerhet. Varför?
Därför att vad Macron håller på med och säger, det är ju att han ett ska skaffa fler kärnvapen och dessutom sprida dem på fler parter. Man diskuterar ju, och regeringen har ju liksom sagt där att de kan ju faktiskt gå med på kärnvapen på svensk mark i krig. Det här strider ju mot de icke-spridningsavtal som finns och som ju Sverige historiskt har stått bakom, att vi ska inte skaffa mer kärnvapen. Vi ska inte sprida dem. Och det är just det Macron håller på med. Så därför så anser jag att Sverige ska inte vara med i de här samtalen. Vi är med i NATO. Det finns kärnvapen där.
Hur är det då med den här delen av NATO-samarbetet? Den planeringen kring kärnvapen pågår, det här som heter Nuclear Planning Group. Mm. Bör Sverige vara med där?
Alltså, vi är ju med där. Vi anser ju att den organisationen, så bör man ju försöka arbeta på ett annat sätt än man gör idag. Vi tycker till exempel att NATO ska ha en regel om att kärnvapen, man ska aldrig använda det först. Och det vägrar de andra länderna just nu gå med på. Och även regeringen vägrar ju driva det. Man säger att man ska, och sådana saker tycker vi att man ska driva i det här sammanhanget. Sen kan ju också organisationen arbeta på ett annat sätt.
Ja, alltså hur skulle man kunna göra det? Är inte NATO en försvarsallians som bygger på kärnvapenavskräckning? Var det inte det ni röstade ja för till? De facto?
Vi röstade nej.
Ja, men var det inte det som ni, när ni nu har accepterat att NATO-medlemskapet, är det inte då att ni har accepterat också logiken att kärnvapen är en del av detta?
Vi är med NATO, och i det här världspolitiska läget med framförallt Putin då, så vore det ju, skulle säga, ansvarslöst att säga att vi skulle gå ur NATO. NATO har kärnvapen. Och det är, jag beklagar att kärnvapen är en del av hela den här ekvationen. Men jag tycker det är viktigt att vi står fast vid att Sverige ska inte ha kärnvapen på svensk mark, varken i freds- eller krigstid. Och det vägrar ju de andra partierna att säga. Så man har ju gått otroligt långt i en riktning som är, ska jag säga, skadlig för svenska folket.
Mm. Men samtidigt, om man tittar på vad NATO är i funktionen, en militärallians bygger ju på avskräckning. Vi ska ju då tillsammans vara så starka att ingen vågar angripa oss. Alltså, hur ska man kunna avskräcka en kärnvapenmakt som Ryssland om man inte har kärnvapen också?
Ja, men alltså, NATO har kärnvapen, och vi är i det läget att de länderna som nu sitter i säkerhetsrådet, permanenta medlemmar, har kärnvapen, och där är vi, och det verkar ju inte som att i det här läget att någonting kan göras åt det. Och det är ju, ja, men i det här, det får man väl liksom acceptera på ett sätt. Samtidigt så ska vi ju arbeta för en ömsesidig nedrustning. Och den delen har man ju tappat i det läget när Macron går in och säger att de har lett samarbete om att rusta upp. Vi ska ju vara en röst för att vi ska ömsesidigt rusta ner kärnvapnen i världen. Det är ju ditåt vi ska gå.
Mm. Avslutningsvis, du nämnde då biståndet som en del där man skulle kunna jobba med det här fredsarbetet på ett annat sätt. Där är det ju också, som vi varit inne på tidigare, väldiga skillnader mellan Socialdemokraterna och er. Hur mycket ni vill satsa. Ni vill ju satsa 19 miljarder mer än dem. Hur ska ni få ihop det?
Som i alla sammanhang så blir det ju en förhandling om pengarna efter valet.
Men ja, men det är ju stora summor. Ja, det är stora skillnader.
Och vi tycker ju att de neddragningar som man har gjort är ju skadligt för Sverige, men det är också skadligt för omvärlden. Vi behöver ju vara med som en rik nation och stötta de länder som vill gå en annan väg, som vill både utveckla klimatarbetet, fredsarbetet och demokratin. Och där ska vi ju vara som land, och det är ju viktigt. Nu pratar vi har varit inne ett antal år, 4 år i diskussionerna om NATO. Det handlar bara om upprustning. Vi måste också se den andra sidan. Fredsarbetet är helt avgörande för framtiden.
Det var allt för den här veckan i Ekots lördagsintervju. Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör. Tack för att du var med.
Tackar.
Vi har med oss Fredrik Furtenbach, vår politiska kommentator. Hur skulle du säga att läget är för Miljöpartiet idag, så här 5 månader före valet?
Ja, i den senaste mätningen från till exempel Indikator Opinion så ligger de på 5,7%. Det går lite upp och ner förstås, men ofta ligger de kring sitt valresultat. Och det är nästan konstigt tycker jag att det inte går sämre, med tanke på att de på många sätt har oddsen emot sig. De har ingen avgörande eller särskilt synlig roll i riksdagen. De har svårt att få publicitet. De frågor som folk tycker är viktigast, som till exempel vård, brottsbekämpning, invandring plus integration, ekonomi, där har de lågt förtroende i alla de här frågorna. Och klimatfrågan, som är deras hjärtefråga, den har sjunkit på listan över folks viktigaste frågor.
Mm, vad betyder det för Miljöpartiet?
Ja, nu ligger klimat kring 6:e plats på listan över de viktiga frågorna. Och att den här har sjunkit är definitivt ett problem för Miljöpartiet. För deras framgångar, de hänger på hur stor plats klimatet tar i valdebatten. Ett ganska tydligt exempel på det tycker jag är EU-valet, som kretsade mycket kring klimat och där Miljöpartiet nådde ganska höga nivåer, nästan 14%. Men som sagt, oturligt för dem så är den tvärtom på väg ner i den vanliga inrikesdebatten. En orsak till att den sjunker tror jag är att den trängs undan av frågor med stor dramatik och som är enkla att följa för medierna, som gängkriminalitet, krig, frågor som väcker mycket känslor som invandring och integration till exempel. Det blir svårt för klimatfrågan att hävda sig.
Mm. Vi talade ju en del om säkerhetspolitik också. Miljöpartiet har ju rötter i fredsrörelsen och drivit frågor om nedrustning på olika sätt genom åren. Och nu har man ju sagt ja, både till då NATO-medlemskapet och till den här upprustningen. Hur besvärlig är den frågan för partiet idag?
Jag tycker man hörde tydligt i den här intervjun att Miljöpartiet går en ganska knepig balansgång och Daniel Helén sätter ner fötterna försiktigt. Som ni sa här så var ju partiet emot NATO-medlemskapet, men man har i efterhand accepterat det. Och Daniel Helén sa att idag skulle de troligen till och med rösta ja om det var en omröstning. Jag tolkar Miljöpartiets linje eller strategi som att de vill inte skrämma bort väljare med ett utträdeskrav. De vill gärna tvärtom locka till sig väljare från till exempel Socialdemokraterna. Trots att det finns en grupp miljöpartistiska väljare som vill att Sverige ska gå ur NATO på sikt. Och jag tror att den här frågan skulle säkert kunna vara besvärlig om medlemskapsfrågan var mer aktuell i debatten. Sverige har ju inte riktigt någon livaktig debatt nu om att gå ur NATO eller inte, och då blir liksom problemet för Miljöpartiet också mindre. Och i den här intervjun så pratade Daniel Helén gärna om kärnvapen istället. Och eftersom motståndet mot NATO-medlemskapet är så svagt i Sverige, så verkar det som att fredsrörelsen som Miljöpartiet står nära, de väljer också att istället fokusera just på kärnvapenmotstånd. Och Svenska Freds anklagade så sent som i februari Miljöpartiet för att ha givit upp sitt kärnvapenmotstånd. Men det skulle såklart inte Daniel Helén hålla med om.
Mm. Miljöpartiets språkrör har ju, men när man mäter förtroende för partiledare så brukar de ligga ganska lågt i sådana mätningar. Hur går det med det nu?
Ja, Amanda Lind och Daniel Helén ligger på plats 6 och 7, det vill säga lågt. Och särskilt Helén har svaga siffror. Och det är också så att vår tredje väljare vet fortfarande inte vem han är, och ungefär så har det sett ut ganska länge nu. Det är ju något med den här modellen med två språkrör som bidrar till det här. Språkrören brukar vara mindre kända än de andra partiledarna, de har ofta lågt förtroende. Att stiga på partiledarnas förtroendelista är inte så lätt, men den här valrörelsen är kanske ändå Heldéns möjlighet att slutligen bli känd. För valrörelser brukar vara de små partiernas chans att synas, och då försöker medierna skapa en rättvisa som annars inte finns.
Mm. Tack så mycket Fredrik Furtenbach, det var allt för idag. Nästa vecka fortsätter våra partiledarintervjuer här i lördagsintervjun, då med Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Producent Maja Lagerkrans och Johanna Palmström. Teknik Maria Stockhaus. Tack för att ni har lyssnat den här veckan.